Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. Julspecial med David och Tobias.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Tillsammans med David Lyning. Välkommen tillbaka, David.
Tack så hemskt mycket, tack så mycket.
För att det var ju så här, tanken var ju att Dan skulle få arbeta lite nu och göra lite spår och sånt här. Men sen gick han och drabbades av covid som ni hörde om i förra avsnittet. Och med lite isolering och inte kunna ta sig till studion och sådär så fick jag ta över. Och Dan beställde speciellt ett så här lite... ja, jul- och nyårsavsnitt av dig och mig, för han tyckte att vi gjorde bra ifrån oss förra året nämligen.
Ja, jag har upplevt.
Så att det är riktigt kul att kunna välkomna dig tillbaka, och du har ju haft egna uppdrag, om vi säger så, åt podden också här i år ju, så att ja.
Det var ett roligt år, poddår.
Ja, men eller hur? Vi kommer nog beröra det lite också där sen. Men om vi tittar på, om vi börjar med hur året i allmänhet har varit för dig. Har du känt att du har haft ett bra år 2021 här då?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Om man bortser från den lilla detaljen pandemin och så. Så jag tycker det har varit ett bra år. Det tycker jag.
Härligt. Är det någonting speciellt i, om man säger, Palmemordskretsar som har fått dig lite extra upprymd i år nu? Dokument eller spår eller liknande?
Alltså, väldigt mycket av året, i alla fall här mot slutet, har det ju handlat om den här Netflix-dokumentären.
Mm, precis.
Och Skandiamannens vara eller icke vara som gärningsman.
Precis. Det är ju ett av ett antal... ja, men spår eller teorier som har kommit fram. Jag tänkte vi skulle beröra dem lite närmare sen också. Jag kan säga det också till er som lyssnar, att om ni undrar så, ja, jag är lite förkyld, så hörs det på rösten, så får ni ursäkta så mycket. Det är inte Dan som har smittat mig dock, vi har bara träffats via telefon. Så att, men jag tänkte att vi kunde ju titta lite på några olika spår eller teorier som har kommit fram under året, så kan vi ju se vad vi känner för de här. För att jag och Jonas Nyman, som är en alldeles fantastisk researcher som har hjälpt oss här, vi snubblade över, eller Jonas snubblade över spåret Swedenborgskyrkan, där det var en utpekad person som påstås ha haft ihjäl statsministern, han är numera avliden, och hans änka påstår då att vapnet fanns gömt på vinden till det hus de tidigare ägde. Var det något spår som, ja, men, som du satte dig in i, eller så där det började liksom kännas lite varmt hos dig?
Alltså det var en bra historia och det var bra presenterat. Mycket då för att det var bra research jobb och liksom så, men jag vet inte, man undrar ju om det verkar huruvida de har kontrollerat den där vinden ordentligt. Har de gjort det så är det liksom inte, kan det vara svårt att komma vidare.
Ja, men precis. Enkan påstår ju att i och med att huset ägs av andra personer idag, som jag kommer ihåg det, att de inte är jättesugna på att släppa upp främmande människor på vinden hur som helst, men jag vågar inte svara på hur noga man har gått igenom det, men jag håller med dig om att det är ju en väldigt bra historia, det är det verkligen, och vi rör oss ju i kretsar med lite esoteriska människor, det fanns lite av högerextremismen, högerinriktade personer där, och det var många sådana här beröringspunkter som var ganska spännande, och sen änkan då som var väldigt frispråkig ju både i kritiken av Jonas Nyman då, men även frispråkig med vad hon trodde, så att ja, det var väldigt intressant att göra, måste jag säga.
Ja, då har ju alla ingredienser i det där spåret.
Ja, men precis. Det är lite som om man tar upp spåren, ja men säg Christer Pettersson till exempel. Där finns ju också väldigt mycket som är kanske inte det mest troliga spåret för alla, men det finns väldigt mycket bra historier. Dan sa till exempel att han skulle kunna göra 10 avsnitt bara om Christer Petterssons katter. Men vi får väl se om det är ett hot eller löfte. Det är oklart i dagsläget.
Intressant.
Ja, men precis.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det här med spännande karaktärer och ja, men, vad ska vi säga, kanske lite mer udda spår. Har du någon favorit bland dem? Vi har ju ganska många personer som, ja, men som kan te sig lite annorlunda. Vi har Victor Gunnarsson givetvis. Nu hade vi, som vi kommer till lite senare, den här mannen som inte är så glad för vägsalt. Vi har massa olika. Har du någon sån här favoritkuf eller vad man ska säga? För jag är ju väldigt förtjust i de här typerna som, ja, men som ger en bra historia, även om de kanske inte alltid är de mest sannolika.
Jag tycker ju CA är också så här intressant att höra. Alltså det, ja. Det är sådär som man kan, men jag är inte så helt säker på att jag tror på honom som gärningsman. Men det är intressant att höra och man vill gärna liksom ta till sig det som talar för honom. Och det är väl ett tecken på en bra historia.
Ja, men precis. Och när det gäller honom så har ju Dan har ju gått igenom honom väldigt mycket, och där har jag fått hjälp också av Flashback-tråden om Christer A där ju, och faktum är att många säger ju det, att det är ju mest skräp och elände och högerextremism på Flashback, men när det är ett gäng personer som verkligen ger sig den på att göra något vettigt av en tråd, så kan det bli riktigt, riktigt bra. Och det har vi ju sett i vad de här avsnitten har mynnat ut i då, som delvis baserar sig på fakta därifrån.
Ja, visst, visst.
Ja, du hade ju förmånen, eller hur du nu väljer att se det, men du fick ju träffa en person som också, vissa kanske tyckte han var lite av en kuf där, men det gällde ju Svartenbrandt.
Ja, precis.
Där jag hade haft kontakt med en person, och den här personen gärna ville göra intervjun då, så att säga, öga mot öga, och jag, ja, det var svårt att få till tid, och sen var det ju covid också som begränsade resandet, och sen det faktum att jag har två jobb, så att det var liksom svårt att hitta den där tiden. Så att du var i Mellansverige och pratade med en person som är väldigt övertygad om Svartenbrandt som gärningsman, inte sant?
Ja, han säger att han är övertygad. Och han har ju, alltså det, den kontakten som togs då i samband med intervjun var ju så att säga första kontakten. Så att han hävdar ju att han har ju väldigt mycket mer. Och vi har ju faktiskt fått, både du och jag har ju fått reaktioner eller kontakt ifrån folk som har lyssnat som säger sig ha ännu mer.
Mm. Och det är ju också intressant, för att det här är ju ett spår som kanske har varit lite, ja, men lite styrmodligt behandlat, eller det kanske inte jättemånga som har trott på det, men ändå är det ett av de spår som har gett flest tips in till oss. Så det är ju väldigt, det är väldigt spännande. Och nej, absolut. Sen ska vi säga det också, att det, jag har ju fått ta del av en del material i alla fall som den här personen har, som hjälper till att styrka hans historia. Och sen är det ju som alltid vad man väljer att tro på eller inte. Men nej, jag tycker att det blev en intressant. En intressant historia. Du gjorde såklart ett bra jobb som alltid där, så att, det var jättekul.
Och det finns som sagt, det som är att det finns ju mera. Jag kände ju också att jag förstår ju de som hade synpunkter på det som levererades i den här intervjun. Men det var också, det sa han ju också, att det var liksom första steget. Sen om det liksom faller väl ut, så har han ju belägg. För det frågade jag honom också. Jag antar att du har belägg för allt det här, för annars är det ju inte, annars blir det som du sa en bra historia liksom, typ.
Jo, men som sagt, det ska finnas belägg för en hel del av sakerna där. Och vi konstaterade ju redan innan den här intervjun att det som så att säga närmast varit ett alibi för Svartenbrandt, det är inte så solklart, för man hade inte riktigt koll på om man befann sig på sjukhusområdet där han var inskriven eller inte vid tiden för mordet. Det var, han hade väl, ja, men som jag kommer ihåg det nu, så hade Svartenbrandt en egen, ja, någon form av eget boende på sjukhusområdet då. Kunde väl komma lite, komma och gå som man ville där, mer eller mindre.
Ja, men så verkar det vara.
Mm. Så att vi hoppas att spåret i alla fall kan få en lite mer klarhet framöver, om vi nu dessutom lyckas sätta ihop våra tipsare med intervjupersonen här, så ja, vem vet.
Nästa år när vi sitter så här kanske vi kan sy ihop det ännu bättre.
Ja, men precis. Och som sagt, det här var ju ett program som fick en del kritik, men också mycket beröm. Men jag känner att mycket av kritiken rörde väl dels lite personen då, som vissa tyckte framstod som lite oklar och sånt där, alltså otydlig i vad han hade och inte hade. Och sen också att man tog upp det här spåret då, men vi vill ju ta upp allting som rör Palmemordet, och där har ju Svartenbrandt förekommit som en spekulation. Och hittar vi då en person som säger sig ha en stark historia kring det och säger sig ha belägg för det, så det är klart att man vill prata med honom.
Ja, och det är ju inte en helt okänd person heller. Det har ju höjt till saken också.
Ja, men verkligen. Det är inte Nisse på gatan, utan det är ju en av Sveriges värsta brottslingar som pekas ut där ju. Så att det är, Nej, jag hoppas att vi kan få någon form av uppföljning på det framöver. Det hade varit jätteintressant oavsett hur mycket eller lite man tror på spåret som sådant.
Ja, men precis.
Jag tänkte på en sak, David. Jag vet inte om du känner till det här, men i Hans Holmers bok så skriver han att Svartenbrandt ska haft alibi för att han var hemma hos en, eller om han var hemma hos en kvinna eller hade en kvinna hos sig. Vet du någonting om det har gått att styrka överhuvudtaget?
Nej, det vet jag faktiskt inte, men det är en sak som, det är en jättebra sak som man förstås får kolla med. De här personerna får vi säga nu, för nu det är uppe i tre stycken nu som säger sig ha viktig information.
Ja, och jag vet att jag har haft mejlkontakt med en av de här personerna tidigare, och den här personen är ju väldigt, väldigt insatt i ämnet Svartenbrandt i alla fall, och även i Palmemordet då, så att förhoppningsvis kan det bli det ringa på vatten. Och som sagt, det är inte säkert att det här leder oss närmare en lösning, men det kan i alla fall kanske rätta ut en del frågetecken.
Sen är det som jag alltid brukar säga, att det som är bra med när det liksom blir klarhet är att man kan bocka av. Det är det troliga är att det är ett spår man kan bocka av, för liksom alla teorier utom en är ju fel.
Mm. Jo, men så är det ju verkligen. Det, så är det. Och apropå då spår och teorier, om man nu ska bocka av dem eller inte. Men Svenska Dagbladet slog ju på stora trumman för inte jättelänge sedan här och hade hittat en person som erkänt Palmemordet brevledes, som hade skickat med två stycken tomhylsor i brevet av rätt typ. Och det här var ju ett spår då som en person vid namn Simon, som han benämns i Svenska Dagbladets artikel, och komikern Johannes Finnlaugsson fastnade för. Det var egentligen meningen som en, ja, ett spår som inte hade någon bäring men som var lite roligt då. Passar ju en komiker som Johannes då. Men så visade det sig att det fanns ju lite där under ytan ändå. Är det, vad säger du om det där spåret? Alltså, för det är ju också en sån där, det är en lite kufisk person som har tagit på sig den gången tiden då ju.
Jag säger att det är så erbarmligt synd att man inte kunde identifiera den här personen mycket, mycket tidigare. För det hade varit betydligt enklare att kunna, ja, inom en ganska snar framtid efter att, eller ganska snart efter mordet, kunnat ha få tag i den här personen och frågat ut honom. För det, nu är det ju liksom, det har ju gått rätt lång tid.
Det har det gjort, verkligen. Och personen i fråga har ju drivit sitt hat mot politiker och myndigheter just för att han anser att vägsalt dödar. Alltså en enfrågeperson kan man ju säga då. Men han har haft en väldig förmåga att lyckas, vad ska man säga, applicera den här frågan på olika politiker. Anna Lind, Göran Persson, ja, Olof Palme då givetvis. Det är intressant.
Ja, men samtidigt så tycker jag ju också att han ger ju en ganska trolig förklaring när han säger att jag ville få att den här frågan skulle komma upp på agendan, så då tyckte jag det här var ett bra sätt. Det är ju väldigt svårt att gå runt det liksom.
Jo, men det är ju det han säger, att han ville få upp sin sak till på en lite högre nivå och sådär. Och ja visst, alltså tänker man i de banorna så var väl det ett vettigt sätt, misstänker jag, när det kommer en sån grej som ett statsministermord i vägen här.
Ja, jag vet ju att nästan alla som har någon teori att torgföra brukar ju hänvisa till Holmers uttalande, om man nu har sagt det eller inte, om att om sanningen om mordet kommer fram så kommer det skaka Sverige i dess grundvalar. Ja, skulle statsministern bli mördad över lite vägsalt? Ja, det skulle vara lite omvälvande, måste jag ju säga. Eller lite vägsalt kanske vi ska säga. Men nej, men det känns ju lite så där, kanske inte så troligt att en sån sak skulle leda till sån ilska att man har ihjäl statsministern kanske. Men man vet inte.
Nej, men det som är intressant är också att jag har ju sökt personen som står bakom den här föreningen, som man säger, där förmodligen bara han är medlem som hatar vägsalt. Och han svarade och ställde gärna upp på en intervju, så att det är, vi hoppas att vi kan få till någonting där alltså. Det hade varit väldigt spännande.
Ja, verkligen.
Annars då under året, är det något dokument eller någonting som du känner, är det liksom, har det gått någon trend i Palmemordet som du vill sätta fingret lite på?
Nej, jag tycker bara att det känns jätteroligt att det är så många som har börjat begära ut dokument. Det känns lite som att 2021 har varit året där man har börjat med att införskaffa de här dokumenten och börjat hitta. Nu har vi redan här märkt flera spår som liksom har blivit aktuella tack vare att man har kunnat läsa i dokument och förhör och så. Och jag tror i 2022 kommer det att bli fler sådana.
Men jag tänker på det här, vad kan man säga om utredningen som den var då, med tanke på att, som i fallet med den här mannen som hatar vägsalt då, alltså det kan ju inte finnas jättemånga personer som har ett sånt hat mot vägsalt och som erkänner mordet på Olof Palme, men man lyckades inte identifiera honom vid den aktuella tiden, utan det var ju först nu då som privatpersoner lyckades hitta honom. Nu är det ju för sig lättare med Google och allting, men hur kan man se på det här egentligen?
Jag tycker man har kunnat se sen länge, även innan innan det lades ner då, att det finns väldigt många spår och uppslag där man bara gått en bit. Så att det känns som att de har gett upp alldeles för lätt i vissa fall.
Ja, jag tänker att här hade man ju, som jag har förstått det, någonting väldigt konkret att gå på. En person som hatar vägsalt, som är innehavare av rätt typ av revolver. Och jag menar, redan där borde du kanske, det borde ju vara identifierbart, men ja, nej, jag håller med dig. Det känns som att man ibland har gett upp väldigt enkelt alltså. Sen kan det ju i och för sig vara så att man prioriterade ned det här ärendet för att man inte tyckte att det verkade seriöst då, men man hade ju ändå tomhylsorna, tänker jag.
Jag tycker att det borde ju, så pass tidigt när det fortfarande var så att man förhoppningsvis då, för jag antar att det här var innan 33-åringar och PKK och
det
så,
skulle ha varit.
Att man ändå sökte ganska, på ganska bred front, om man då får ett par tomhylsor tillsänt sig.
Jaha.
Så, men, och det, jag tycker också att det är konstigt att det här inte har kommit, eller har det här kommit fram i media tidigare, då när det var aktuellt?
Jag har inte sett det i alla fall.
Nej,
för mig
heller.
Var det här helt nytt.
Och med tanke på att man har hört att det läckte ganska fritt från Palmerummet, så borde ju det här ha blivit en grej.
Verkligen, verkligen. Nej, jag har som sagt inte hört någonting av det. Jag har inte hört att det skulle finnas ett sånt spår överhuvudtaget. Och nej, som jag förstod det så var det väl först nu det hade fått ordentlig uppmärksamhet, utan att det var väl lagt ad acta tidigare då. Men det är ju, det känns som att det är en hel del spår som du säger som blir, ja men, halvt utredda eller inte utredda alls. Och visst, någonstans måste man prioritera, men som du säger, tomhylsor tidigt i utredningen, hat mot myndighetspersoner då. Och ja, som vi pratade om i tidigare avsnitt, att han tyckte ju att det var inte mord på Olof Palme, för mord är ju när man har ihjäl en person som har en funktion eller betyder någonting. Här var det ju mer liksom, ja, det lät ungefär som att han menade att det här var någon slags uppstädningsjobb mer eller mindre. Och sådana personer har ju senare kommit att bli aktuella i utredningen, som man kan ju tycka att, ja.
Sen hade det ju varit praktiskt, det hade varit ganska enkelt, för då hade man ju kunnat prata med den här kvinnan som skulle kunna ge honom alibi. Man förstår ju om hon kanske inte kommer ihåg det efter 30 många år. Men hade man kollat det då hade man ju kunnat kanske till och med avföra det redan då ju.
Ja, men verkligen. Och det är ju som, precis som du säger där, det handlar ju inte om att spika fast honom som en Palmemördare, utan att räta ut frågetecknen, att kunna bocka av, som du säger, antingen om det går åt det ena eller andra hållet.
Ja, men det hade varit det absolut smidigaste, att kunna alla spår, det är ju såklart de som kommer fram nu, det är så självklart att det är ju en betydande svaghet att det inte har gått att pröva tidigare, och folk kanske har hunnit gå bort då som kan styrka eller dementera och så.
Någonting, om man får återvända lite till just det spåret, någonting som jag tyckte var ganska talande i Svenska Dagbladets artikel, det är också att den här poliskommissarien, tror jag han var, jag vill minnas han hette Elvin Gruvedal eller något liknande, som tog emot det här brevet med tomhylsorna. Han hade del av utredningen hemma hos sig, för han hade varit där och letat efter de här hylsorna så att man hittade det där. Det säger också en del, tycker jag, om hur man såg på sekretess och ordning och reda där.
Ja, imponerande. Ja, imponerande kanske inte rätt ord. Nej, det är fantastiskt ibland alltså hur det har skötts.
Nej, men, och där har vi ju en koppling till Börje Wingren som kopierade upp stora mängder hemligstämplat material och sen förde ut från utredningen där. Så att det var väl, det känns ju som att det var lite, ja men hela havet stormar bitvis där.
Ja, det var det. Visst var det så. Var det Börje Wingren som lanserade, eller som var helt säker på att det var 33-åringen?
Det stämmer gott det. Det var, Börje Wingren var ju alltså Victor Gunnarssons, eller 33-åringens förhörsledare. Och han var ju helt övertygad och han fick ju med sig Anders Leopold på den båten också. De skrev två stycken böcker tillsammans om det här då. Eller Anders Leopold skrev en och så skrev Börje Wingren och Leopold en tillsammans. Så att det stämmer bra det. Men jag tänkte på någonting annat som har hänt i år här. Och det är ju att det har kommit en serie som bygger på Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren. Som har haft premiär på Netflix med blandade recensioner får man väl säga. Har du sett den här serien?
Oh ja, ja, jag har sett den.
Det har du. Vad tyckte du om den?
Jag tycker att det var dramatiskt sett så var det en jättebra, fantastiskt bra. Och jag tror det är lite därför som mycket av kritiken har kommit. Att den har ju gjorts så pass bra så att folk som inte är insatta, alltså flera jag har pratat med, de tycker att det är fullkomligt självklart att det är han.
Mm. För att det var ju så det visades på tv då, eller?
Ja, precis. Jag tycker det är mycket tveksamt hur det har gjorts. Och att bara komma undan genom att en liten skylt innan säger att det bara är fiction. Och sen liksom göra det så här bra. Och som jag har förstått det inte helt följt vad som har hänt. Det är lite fiction.
Det är lite fiction, absolut. Det är det. Nej, men jag tror det var Lasse Lampus som sa vid något tillfälle att han tyckte att serien var ju bra som sådan. Han hade velat se fler avsnitt som berörde andra misstänkta också i så fall. Att få lite mer bredd på det. Alltså, om man nu gör 5 avsnitt eller vad det var om Skandiamannen så kanske 5 avsnitt om Christer Pettersson, 5 om Victor Gunnarsson och så vidare.
Det hade ju kunnat bli helt episkt om Christer Pettersson. Det hade ju kunnat bli dramatiskt sett helt fantastiskt.
Ja. Ja, men verkligen. Och jag vill minnas att det var tal om en filmatisering av Christer Petterssons liv där Torsten Flink skulle spela.
Ja, men det var det.
Ja, det var det väl. Men vet du någonting mer om det?
För jag, nej.
Nej. Jag har för mig att det var ekonomiska bekymmer där, att svårt att hitta sponsorer till det till slut, men jag måste ju säga att är det någon person jag kan se i den rollen och som jag tror kan göra det riktigt bra så är det ju Torsten Flink. Han vet ju också hur det är, utan att gå in på detaljer, men han vet ju också hur det är att leva ett hårt liv.
Absolut. Nej, jag tror han är ju en fantastiskt bra skådespelare hur han än liksom, så att, nej, men det hade kunnat vara intressant, men där är det ju ännu lite mera, tycker jag, tveksamt, för att han är inte bara avliden, han är ju dessutom friad i högsta instans, så att jag menar, där blir det nog svårare rent juridiskt att komma runt, antar jag. Om man nu inte, ja, om man skulle insinuera att han har gjort det ändå.
Om man nu inte inriktar sig på att göra en film bara om hans liv och hela den här, vad ska vi säga, det här dubbla beroendet då, media som var beroende av honom och han som var beroende av media. Nej.
Nej, det skulle kunna vara intressant som rent, ja.
Nej, det hade varit kul om, för det är någonting som jag känner att det saknas nu när Netflix släppte den här serien då, så man känner ju att jag hade ju gärna sett andra misstänkta i liknande serier, för den är ju välgjord, alltså den är ju, man kan tycka vad man vill om detaljerna och så här, men den är ju välgjord och välspelad, och det hade varit jättekul att få se om andra misstänkta, inte nödvändigtvis att man pekar ut dem som mördare, men att man ändå, ja men berör dem.
Och jag tror det mycket beror på att den var så välgjord som gjorde att man liksom satte sig in i filmen och liksom förlikade sig med tanken att han är gärningsman.
Men tror du att det finns en fara med det då? Att det blir som en slags, är det du menar? Att det blir som en allmän åsikt att Skandiamannen gjorde det då?
Ja, det tror jag. Jag vet ju, ja, många av dem jag känner som är helt övertygade nu om att det var att han är skyldig. Det är ju samma personer som för ett antal år sedan var helt övertygade om att det var Christer Pettersson.
Ja, men precis, precis.
Visst är det väl så? Alltså det är ju så att är man inte insatt, då räcker det bara med en övertygande. Alltså att man är tillräckligt övertygande så är det ju det som gäller.
Så om jag förstår dig rätt så, om man säger, vad heter det, cinematiskt, alltså filmmässigt, vettigt, men etiskt kanske lite.
Väldigt tveksamt etiskt och ja, nej, jag tycker inte det var schysst.
Hade man kunnat göra serien utan att peka ut honom som mördare, att man utgår bara från befintliga fakta så att säga, tror du? Eller hade den inte blivit bra då?
Alltså man hade ju faktiskt kunnat på något sätt skildra att folk också hade åsikt om att det inte kan vara han och lagt upp det här med att folk tycker att tiderna inte går ihop och så. Det var ju till och med så att det lades till detaljer som gjorde att man på något sätt skulle få intrycket om att det inte fanns något tvivel om att tiderna stämde och så. Det kändes lite forcerat för de som kan.
Vi gjorde ju ett par avsnitt på ämnet då. Vi pratade bland annat med Skift Mosara, som ju själv är skådespelare och filmproducent då ju. Och han hade väl ungefär samma åsikt, att det var väldigt välspelat och välgjort. Men han kände ju att han själv kanske inte skulle kunna göra en sån produktion med gott samvete. Och där fick vi också lite kritik för det avsnittet, att det blev en slags recension av det hela, och det var ju inte alls det vi var ute efter, varken Skiff eller jag, utan det var ju att belysa de här etiska problemen med att peka ut en avliden person som mördare. Först då gjorde utredningen det och sen gjorde Netflix det. Och det är ju klart problematiskt, så är det ju. Nej, men vi får väl helt enkelt pitcha till Netflix då, får
Ja,
vi.
vi får göra det.
Ja, men precis, så får vi ju dela förtjänsten med Lasse Lampe som kom med idén här då, att vi
Ja, det tycker jag. Han kan
köra
få.
med. Så att det, ja. Ja, men någonting som jag har tänkt på också med det året som har varit, det är ju att i och med att vi haft en global pandemi, så är det många som har antingen tyvärr då givetvis blivit av med sina jobb, eller som har fått jobba hemifrån och sådär. Det känns också som att då kanske man har, ja men om man är instängd i sin lilla lägenhet eller sitt hus, så har man också mer tid att lägga på att gå igenom dokument till exempel, att hitta de här små pusselbitarna. Jag tänker att rent arkivmässigt så har det kanske spelat Palmemordsintresserade lite i händerna ändå.
Absolut, absolut, det tror jag.
Så att det, och likadant när i början av pandemin var det väl när KB öppnade upp sitt tidningsarkiv för allmänheten. Det gav ju också en helt ny inblick i vad man skrev kring Palmemordet. Som är ett bra initiativ för övrigt.
Verkligen, jo, så är det. Det har nog hjälpt.
Men du, jag tänkte, vi är ju bra på att vara lite lättsamma, eller jag hoppas vi är bra på att vara lite
Hoppas
lättsamma,
har vi.
och det får lyssnarna avgöra, men Dan ville ha oss i år igen i alla fall. Och så där. Så jag hade ju en liten tanke om att dels att vi tittar lite framåt och ser vad vi önskar oss av 2022 när vi kommer till till Palmemordet, utredningen, privatspanare, vad som helst. Och sen hade jag också en tanke om att det hade varit lite kul att bara plocka fram några personer, levande eller döda, som har förekommit i utredningen, som skulle kunna få en liten imaginär julklapp. Men jag tänker, ska vi börja med att titta på 2022? Du var inne lite på det, men vad hoppas du få ut av Palmemordet, av dokumenten och så vidare under nästkommande år?
Jag hoppas, och det har jag sett lite tendenser av redan nu, att folk som var för sig har begärt ut förhör och så, att man sätter sig i kontakt med varandra och lägger de här pusslen som uppenbarligen inte utredarna har gjort. Jag tror ju fortfarande att någonstans bland alla de här dokumenten finns ju lösningen. I alla fall en bra uppgifter som kan leda till en lösning, tror jag.
Jo, men absolut. Och vi hade ju, det var väl världens största olösta mord när det var öppet så att säga då. Ju, så att det vore ju nästan, ibland känns det som att det vore mer sannolikt att det fanns där än att det inte fanns där, med tanke på att man har ju samlat in enorma mängder information.
Mm.
Så det du önskar av 2022, det är samarbete kring de dokument som kommit ut?
Ja.
Ja.
Det hoppas jag. Och att många lösa trådar som fortfarande... Ja, att många lösa trådar, att man tar upp dem och liksom försöker nå till vägs ände. Sen om det inte leder fram till någon lösning, bra, men då kan man, som jag sagt tidigare, bocka av det.
Då bockar man av det, ja. Är det någon lös tråd som du är lite extra sugen på sådär, att den hade ju varit skönt att kunna bocka av eller utreda mer?
Alltså jag skulle ju, ja, det är det som jag har velat hela tiden, och jag vet inte om hur pass troligt det är, men jag skulle ju vilja att man på något sätt tar tag i Sydafrikaspåret på riktigt. Jag tycker inte att man har gjort det riktigt ordentligt, men om man gör det och kunna bocka av det. Och det är väl ett av de spår som jag skulle vilja få liksom kunna bocka av bara.
Verkligen. Sen är det ju, det känns ju som att det är lättare, eller det var lättare när utredningen var igång, att titta på svenska individer, gärna ensamma, än vad det är att utreda internationella kontakter, av naturliga skäl givetvis, med tanke på all diplomati som måste till. Men jag håller med dig, att kunna gå till botten med det, gärna med typ som CIA och sånt här också då, som vissa är inne på, det hade ju varit fantastiskt, kunna bara städa av det och veta om det finns någonting där eller inte som är värt att gå vidare med. Jag hade nog, det hade ju varit kul att få det här mest aktuella spåret nu med den här personen som inte gillar vägsalt. Det hade varit kul att få rätta ut några frågetecken där, just för att det är ju ett av de få spåren där vi har en misstänkt gärningsman som fortfarande är i livet. Det är ju nästan inget annat spår som, ja.
Det var ju ett spår som, eller spår ska vi inte säga, det är en person som har skrivit i forumet ju, som ju har någon som han... Att han säger att han är på väg att... Ja, det är en person som han tror kommer erkänna snart.
Mm.
Som var lik någon av de här fantombilderna som har...
Just det.
Det är också en sån här grej som att det blir bara ett påstående så länge det inte kan beläggas. Men...
Kan det beläggas så hade det varit vansinnigt intressant.
Ja, alltså jag tycker sånt där är spännande. Det spelar ingen roll. Det är såklart, utan några belägg så är det där inte mer än ett påstående. Men så länge det inte... Alltså det är spännande.
Jo, men visst är det så. Och om vi tittar på, om vi gör en något haltrande jämförelse, men vi såg ju bara vad som hände när utredningen själva gick ut och sa att man hade kommit närmare en lösning då. Det blev ju vilda spekulationer till höger och vänster, om man började piska upp både människor och dokument som tidigare kanske legat i slummer. Så att jag tror ju ändå att det är ett sätt att röra om i grytan lite, om inte annat.
Absolut, absolut.
Nu är det ju jag och Dan försvann ju från Facebook tyvärr. Jag vet inte vad det var riktigt som gjorde det, men Facebook tyckte inte att han skulle vara kvar där i alla fall. Jag vet inte om han hade postat något otäckt om någon seriemördare eller vad det kan ha varit. Men vi märkte att vi satt ju med i de här grupperna och diskuterade där, och det tog ju till slut väldigt mycket tid och ibland också väldigt mycket energi, för att i och med att vi står som vi är frontfigurer för podden här då, så blir det ju också att det kommer ju både positiva och negativa reaktioner, och det känns som att det tog väldigt mycket tid att svara eller försvara ibland också då det man hade sänt. Så att jag är inte jätteinsatt i vad som skrivs i alla den här Palmerummet och så vidare, men just det här har jag lyckats snappa upp i alla fall, för att vi postar ju uppdateringar om våra avsnitt i Studio Palmemordet, och där tror jag den har legat också.
Ja, stämmer.
Och du som, jag tänker, där kan jag ju ta med dig då, du vet att man har identifierat grandmannens pappa i alla fall nu, va? Grandfather.
Ja, grandfather. Ja.
Du ser, Då, det är den nivån vi har när vi pratar med varandra, när vi inte spelar in annars, ungefär.
Låg högsta nivå.
Ja, men apropå det, var det inte kopplat till just Jannbännen det här inlägget, eller är det något annat inlägg jag tänker på?
Var det inte så att han var väldigt lik en av fantomteckningarna från men det tror jag det var. Och att det var någonting i den personens privatliv slash vardag som gjorde att de nu trodde att den personen skulle kunna vilja erkänna.
Och då undrar man ju rent juridiskt vad som skulle hända om man får ett erkännande nu, utredningen är nedlagd. Och är den nu levande person så måste man ju ta upp utredningen igen, för det finns ju ingen preskriptionstid, tänker jag.
Man är ju lite orolig eftersom det har ju skötts lite sisådär i huvud taget, utredningen och framförallt runt mordplatsen. Men man hoppas ju att det finns lite små detaljer som man håller på, som man kan eventuellt då framföra till en person som påstår sig ha gjort det här och varit där. Som man inte kan veta om man inte har varit där. Ja, man hoppas ju att det är så.
Jo, men verkligen. Men du, jag tänkte, vi spelar in det här mellan jul och nyår 2021. Och det vore ju synd att göra ett julavsnitt och inte ha med oss några små julklappar där. Och jag har ju förberett dig på det här, så jag har förstått att Du hade kommit på någon liten julklapp här som du ville dela ut.
Ja, jag har kommit en sån här liten, vet sån här små snören. Jag tror inte man använder såna längre. Det är bara jag som är så antik som kommer ihåg såna här små snören som man knyter runt pekfingret för att man ska komma ihåg saker.
Just det, precis.
Ett sånt litet snöre vill jag skänka till Jörgen Almblad.
Mm.
Tänkte jag.
Det låter väl ytterst vettigt. Det finns... Jag tänker ju direkt på Jörgen Almblad och utfrågningarna med Lars Borgnäs och
Thomas
Bresky, precis, ja. Jag misstänker att du är inne på det spåret också.
Ja.
Det var väldigt mycket, jag vet inte eller jag minns inte där.
Ja, och sen har jag skrivit en liten vers här som jag tänkte...
Ja, vad trevligt.
...sända till Jörgen där uppe någonstans i det blå. God jul, Jörgen, här du något ska få, som hjälper dig på traven, hjälper de små grå. En liten vacker klapp med röd och grann rosett, som hjälper dig och lindrar när saker och ting går snett.
Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, jag känner ju att du och jag får köra rimstuga med Palmemordet. Ja, det är, ja, jag får lägga på lite applåder sen i klippningen, sen känner jag. Ja, det är helt fantastiskt. Jag tänkte ju också på det här då, vad man skulle vilja ge. Alltså, någonting som hade varit kul. Man ska ju ge bort upplevelser nu för tiden, mycket också ju. Och det hade ju varit kul att ge Viktor Gunnarsson en timme med ett lungdetektortest, bara för att se hur han skulle reda det.
Oh ja!
Det hade varit, tycker jag, lite spännande.
Ja, faktiskt.
Sen är det ju vissa spaningsledare då, bland annat kanske Christer Petersson då, som skulle ha ett sånt där Sverigepussel med 10 000 bitar som inte passar ihop.
Ja, också, ja.
Det måste ju vara den känslan man har ibland när man ger sig in i Palmemordets dunkla gångar.
Eller ge 1 miljon i monopolpengar till Hans Ölvebro. Han skulle ju ha 1 miljon för att...
För att prata, ja. Ja, just det. Ja, mycket, mycket intressant. Men frågan är ju om är det någonting som vi känner att den som nu är utpekad, det vill säga Skandiamannen Stig Engström, är det någonting vi känner att... Jag tänker, hade han bara haft en klocka med ljus urtavla så hade det kanske inte... Då kanske tiden hade blivit helt annorlunda. Han stannade och tittade på klockan lite extra länge för att det var mörk urtavla.
Ja, men lite så, ja.
Ja, det finns en del och...
Vi har ju flera jular här framöver.
Ja, visst har vi det. Absolut. Har ni några julklappstips här som ni vill skicka in i det här lite mer lättsamma formatet, så gör gärna det. Podden Palmemordet i ett ord, @gmail.com. Men David, vi börjar närma oss slutet av det här lilla sammanfattande avsnittet. Är det någonting du känner att men du vill lägga till här som du vill få fram till vår publik?
Nej, jag tycker att överhuvudtaget det här Palme-communityt som vi alla tillhör har gjort ett fantastiskt jobb 2021. Och det var ju precis som ni spekulerade i när presskonferensen var, att det här kommer ju bara göra alla ännu mer ivriga att begära ut dokument och fortsätta forska. Och det tycker jag folk har gjort på ett fantastiskt bra sätt. Och fortsätt och jobba på alla teorier, jobba på alla uppslag, och förr eller senare blir det en app.
Ja, så är det absolut. Och om ni sedan kallar er researchers eller privatspanare eller organisatörer eller det finns vissa som sitter med olika mjukvaror och sorterar upp det här och sådär. Vi älskar er precis allihopa. Det är jättebra att vi får folk som, ja men verkligen tittar en extra gång på det här, för podden ska ju ta fram både förtjänster och även det som var mindre bra i utredningen. Så att det känns superbra, precis som du säger David, att ha så många som engagerar sig även efter att, ja men, den officiella nedläggningen har varit då. Men då så, då säger vi stort tack David, jag önskar dig ett riktigt bra 2022 och hoppas att tack, du får riktigt bra, och att vi har möjlighet då att kanske slänga ut lite intervjuer eller annat till dig också under kommande år.
Det låter trevligt tycker jag.
Absolut. Så stort tack, och så önskar vi alla lyssnare också ett riktigt gott nytt år.
Gott nytt år allihopa.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.